fogat sig så att jag måste skriva om jag inte ska mista förståndet. Det finns ju ingen här som kan tänka eller handla för min räkning. Jag är alldeles ensam och jag måste försöka uthärda de långa, mörka vintermånaderna. Jag räknar inte med att dessa anteckningar någonsin ska bli funna. Just nu vet jag inte ens om jag vill det. Måhända vet jag det när jag har avslutat redogörelsen. Jag har påtagit mig denna uppgift därför att den ska hindra mig från att stirra ut i skymningen och ängslas. För jag är rädd. Från alla håll kommer rädslan krypande in på mig. Och jag vill inte vänta tills den är framme och övermannar mig. Jag tänker skriva tills det blir mörkt. Och detta nya och ovana arbete ska göra mig trött, tom och sömntung i huvudet.
Och i Lundströms bokradio finns nu en bokcirkel om just väggen med författaren Amanda Svensson, skådespelaren och komikern Emma Molin och programledaren Marie Lundström.
Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 4.
Nu Ekot. Två olika fall av oprovocerade knivattacker där de misstänkta gärningspersonerna har varit 14 år vid brottstillfället ska inom kort prövas i domstol i så kallad bevistalan. Båda pojkarna misstänks ha filmat och livesänt mordförsöken och det här är de första rättsprocesserna i Sverige kopplade till internetrörelser där medlemmarna uppmanas begå och filma våldsdåd. Rörelser som polisen klassar som samhällsfarliga enligt domstolsdokument som Ekot tagit del av. Northvolts konkurs kan innebära att andra gröna satsningar får svårare att hitta investerare. Det säger Ingvar Mattsson, senior rådgivare på Swedbank.
Det vore lite falskt att påstå någonting annat än att den på ett eller annat sätt påverkar incitamentet hos både industriella och finansiella aktörer när det gäller grön investering och grön investeringsvilja. Så är det ju.
Ja, Northvolts konkurs har inneburit miljardförluster för stora investerare, däribland flera allmänna pensionsfonder. Ingvar Mattsson vill inte kommentera Swedbanks affärer med det konkursade batteriföretaget, men klart är att Swedbank kommer att bli försiktigare när det gäller att stötta gröna satsningar i framtiden.
Ja, och som bank förväntas man alltid vara väldigt försiktig. Så att man kanske kan säga då att graden av försiktighet och skrutinisering av kommande projekt kommer att vara större än tidigare.
Reporter Erika Sundén. Kina fortsätter sina militärövningar omkring Taiwan och försvarsdepartementet i Taiwan säger att de har registrerat 76 kinesiska militärflyg och 15 militärfartyg omkring Taiwan under det senaste dygnet, rapporterar Reuters. Det var Ekot klockan 4. I studion Sofia Sofroniado.
P1, Sveriges Radio. Har det blivit mer byråkrati inom den offentliga sektorn på bekostnad av själva kärnverksamheten? Det ska det handla om nu i en återutsändning från igår.
Den offentliga sektorn, den beskylls ibland för att vara den ofantliga sektorn. Det har gjorts många försök att effektivisera den, men ändå verkar det som att byråkratin bara blir större och större. Varför växer administrationen trots alla försök att få det offentliga att fungera mer som näringslivet? Var kommer alla ekonomer och HR-personal och chefer ifrån? Och vad är en bra byråkrati? Du lyssnar på Förmiddag med mig, Jack Lantz. Med mig här i studion sitter två professorer. Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Välkommen hit.
Tack.
Och Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Välkommen.
Tackar.
Så vi har alltså två professorer och vi ska i 35 minuter prata om byråkrati. Hur kul kan det bli, tror ni?
Väldigt roligt. Många är väldigt intresserade faktiskt.
Mm. Ja, förvånansvärt. Jag skrev en bok tillsammans med en kollega, Gustav Kastberg Weiselberger, som kom förra året, som heter Administration i offentlig sektor. Så tittade en av mina barn på den här boken och så sa de: pappa, du har skrivit världens tråkigaste bok. Men det verkar faktiskt inte vara så, utan jag tror du delar min erfarenhet där, Patrik, att man pratar om det här, man skriver om det, så får man oerhört engagerad respons faktiskt.
Mm. Och ni har själva valt det här ämnet som ert forskningsämne båda två. Hur kom det sig, ja, Patrik?
Tyckte det var spännande det här med staten och styrning och organisation, och sen har jag bara blivit mer och mer indragen i det. Jag har hållit på med många aspekter av byråkrati, även möten ju, som ju är någonting som präglar byråkratin väldigt mycket. I kanske lite för stor utsträckning.
Mm-hmm. Ja, det är faktiskt det vi ska börja med. Om vi börjar med dig, Patrik Hall. Du har precis släppt en bok som ligger här framför dig, där det står på framsidan: varför ökar den offentliga byråkratin i Sverige? Vad är det du menar när du säger att byråkratin i offentlig sektor ökar?
Ja, det är att vi får en högre andel byråkrati sedd som personal då i offentlig sektor. Det innebär alltså att fler kontrollerar, administrerar, organiserar verksamhet i relation till kärnverksamheten. Så att, balansen mellan byråkrati och kärnverksamhet har förändrats till att det har blivit mer byråkrati och mindre kärnverksamhet.
Kan du beskriva lite grann vilken omfattning, så folk förstår hur mycket mer byråkratiskt det har blivit?
Det är ju ingen revolution, utan man kan se en successiv förändring över tid liksom, där fler och fler har den här typen av byråkratiska positioner liksom. Och det går ut över kärnverksamheten, tror jag, när fler och fler styr och administrerar och organiserar. Så blir ju kärnverksamheten utsatt för detta, och då blir även kärnverksamheten byråkratisk på sätt och vis, för att många måste rapportera tillbaka och sådär och göra saker som byråkratin bestämmer.
Vad är det för yrken som har blivit fler, de där som administrerar?
Ja, chefer har blivit fler, men sen har det ju kommit en del nya yrken, alltså HR, kommunikatörer, men också ja, vi själva, statsvetare. Sådana som vi utbildar hos oss på universitetet, den typen av yrken har blivit mycket vanligare. Och man kan säga att folk som sysslar med administration och byråkrati idag är mycket mer välutbildade generellt än tidigare. Men att förr i tiden hade man kanske sekreterare eller folk som hade lite, jag ska inte säga att de är enkla, men de krävde inte någon högskoleutbildning. Så, va? Medan idag är byråkraterna väldigt välutbildade, vilket är skillnad mot tidigare. Mm.
Varför är det så här då? Varför har de blivit så många fler?
Ja, de har ju gått våra utbildningar. Det är det generella svaret. Alltså, vi ser en tendens i hela västvärlden med att folk läser vidare mycket mer vid universitet. Så det gäller inte bara Sverige. Och man studerar ämnen som har med organisation att göra väldigt mycket. Jag har ju ett begrepp som jag kallar för organisationsprofessionella. Det vill säga att man är expert på organisering och styrning då, va? Medan vanliga yrkesprofessionella då, det är som typ läkare, sjuksköterskor, lärare, jägmästare och så vidare, som är liksom specialister på ett visst ämne liksom, medan de här organisationsprofessionella är då experter på organisering. Mm.
Vad tror du att de tänker sig när de väljer att utbilda sig inom det här?
Ja, det är svårt att säga, va? Men jag tror lön allt mer är en faktor faktiskt. Jag vet på vårt introduktionsmöte på vårt förvaltningsprogram nu i höstas, så fick jag för första gången frågan, och det är alltså första dagen, från en student att vad kommer jag tjäna när jag gått det här programmet? Så att lön och karriär tror jag, inte bara givetvis, va? Men det kan vara en faktor i alla fall.
Mm. Och hur kommer det sig då att de får högre lön, de här organisationsprofessionella, än de som gör själva jobbet, så att säga?
Alltså jag som professor och även läkare och sådär, jägmästare och sådär, tjänar ju bra, va? Men de ligger ändå rätt så högt i lön, de här organisationsprofessionella. En HR-person och en kommunikatör tjänar som en gymnasielärare idag, va? Och det tror jag var otänkbart några decennier tillbaka i tiden att en administratör på den nivån skulle känna lika bra som gymnasielärare. Så det är ändå relativt hög lön.
Johan Alvehus, vad tänker du?
Ja, det är någonting som är intressant här, att ju högre upp man kommer i en hierarki, desto mer ska man tydligen tjäna. Och det gäller även chefshierarkier. Och ett exempel är skolledare, rektorer och så vidare. Att där pratar man om att man ska ha ett ansvarsavstånd gentemot lärarna. Med någon slags idé om att man tar mer ansvar än vad lärarna gör. Och det här kom jag i kontakt med när jag föreläste för skolledare och rektorer. Så sa jag, men det här ansvarsavståndet, är inte det viktigt? Så sa jag att jo, men visst är det jätteviktigt att man har ett ansvarsavstånd. Jag menar, ta lärare som har ett ansvar för unga människor och hela deras framtid. Det är klart, de har större ansvar än människor som administrerar vuxna. Och det blev lite tyst i lokalen när jag sa det, naturligtvis. Men vi har en intressant syn på ansvar här och vad ansvarighet innebär och att det ska hänga ihop med högre lön. Det här ansvaret då tydligen är större i längre upp i organisationen, medan i kärnverksamheten, de som möter brukarna, medborgarna, klienterna, antas då på något konstigt sätt ha ett lägre ansvar. Så det finns någonting underligt i sättet vi ser på olika yrkesroller i samhället här.
Ja, men vad kommer då det här? Det låter som att man värderar det ena typen av ansvar mycket högre än den andra typen av ansvar. Varför gör vi det?
Det har väl varit vanligt i byråkrati och historiskt, skulle jag säga, att går du tillbaka till det gamla Kina, så var också det här skrivande yrket hade väldigt hög status, så att säga. Även idag är det här mer abstrakta arbetet med möten och skriva planer och sådär anses som, alltså värderas väldigt högt. Va? Och väldigt ofta, nu låter jag som värsta byråkratibärsen här, va? Men väldigt ofta så får du högre lön ju mer du liksom så här pratar om brukare snarare än med brukare. Jag vet, fysioterapeuternas fackordförande var ute och sa att inom fysioterapeut eller sjukgymnastyrket då, så tjänar du högre lön ju längre du är ifrån en brukare.
Mm. Vad tänker du om det?
Ja, det är ju oroväckande, men samtidigt lite svårförklarligt också varför det ska vara på det viset. Sen är det ju klart, byråkratin behövs, det är inte det vi pratar om här. Vi behöver styra, organisera och kontrollera. Va? Men man kan ju fråga sig varför de här yrkena ska ha så pass hög status i relation till yrken som sjuksköterska, undersköterska, lärare etc.
Vi ska återkomma lite grann senare till varför vi har den här byråkratin. Men om vi fortsätter fördjupa oss lite i detta. Du har också sagt att vi utbildar väldigt många och till de här yrkena. Vad ska de göra, alla statsvetare? Eller finns det något annat sätt? Skulle vi kunna organisera samhället så att vi fick färre av dem?
Ja, det är en väldigt svår fråga det där. Men alltså, det här hänger ju ihop med lite andra grejer också. Om vi tar skolan som ett exempel, så har vi ju också politisk styrning. Alltså, vi genomförde ju en stor reform där skolan blev kommunal för drygt 30 år sedan. Och då var tänkt att det skulle skötas på kommunal nivå. Men sen har vi byggt upp en jättestor och omfattande nationell styrning av skolan. Där så att säga, man kan se väldigt tydligt då att Skolverket och de här statliga myndigheterna bara blivit större och större. Och samtidigt så har de då mer styrning ner mot kommunerna. Och kommunerna måste då bemanna upp. Alltså, så det handlar inte bara om att ja, vi vill jobba i skolbyråkratin så att säga. Utan kommunerna känner ett behov av att bemanna upp och få svara på den här statliga styrningen. För skolorna klarar inte riktigt av att hantera det, så då måste man införa byråkrati på kommunal nivå också. Va? För att de ska hantera diskrimineringsärenden och en massa andra saker, va? Som politiken har bestämt att man måste göra. Va? Och då måste liksom skolorna avlastas, och då bygger man upp den här lokala skolbyråkratin som faktiskt är den mest ökande byråkratin i Sverige under de senaste åren. Mm.
Så det är alltså även politiska beslut som gör det här, trots då att politikerna ofta säger att vi måste få fler som jobbar i verksamhet. Vi måste få en mindre byråkratisk...
Ja, det säger de ju ofta. Va? Men ändå så blir det ju fler regler som ändå kräver någon form av att man fångar upp den styrningen. Alltså, vi har fått en ganska fragmenterad offentlig sektor idag. Med, som jag sa, skolan återigen ett bra exempel. Va? Den är väldigt utspridd så att säga. Och då blir de nationella politikerna oroliga. Och utforma regler och sådana här saker för att det ska bli likvärdigt hela Sverige, och då måste alla kommuner bemanna upp för detta.
Johan Alvehus, varför gör de på detta viset?
Ja, det är den här grundläggande rumpnissefrågan som man kanske borde ställa lite oftare. När det gäller politiker så vi kommer in kanske lite indirekt på vad det här med byråkrati i grund och botten handlar om. För att byråkrati, om man vill titta på det ur en organisatorisk synvinkel, så pratar man om att det är en regelstyrd organisation. En organisation där inflytande utövas av det man kallar för legitim makt. Det vill säga det är din roll och det är din position i organisationen som gör att du kan utöva inflytande. Det ska inte vara på grund av personliga relationer eller för att du är en väldigt nice person. Man ska undvika nepotism och såna här saker. Och den styrformen är i grund och botten ett ganska viktigt element i demokratin. Och när politiker vill utöva inflytande i offentliga organisationer så blir det via byråkratiska system som det här inflytandet utövas. Och när politiker avkrävs handlingskraft, de ska ta ställning, de ska göra någonting åt saker, och det kan spela ingen roll om det handlar om skola eller kriminalitet eller sjukvård, så blir det byråkratiska system och strukturer som blir deras verktyg. Och här finns det nog en risk, tror jag, att man lägger till och lägger till och lägger till och plockar inte riktigt bort, utan det blir en sedimenteringseffekt. Och så ska organisationer göra väldigt, väldigt mycket, och så ska man nå väldigt många olika mål, och så ska det vara samverkan, och så ska man samverka mellan stuprör, och så bygger man hängrännor, och hängrännorna står vattnet i och för sig mest still, men de är viktiga tydligen att de finns där. Och sen så får man den här lager på lager-effekten.
Mm. Här har vi alltså en problembild, flera olika skäl till att vi får allt mer byråkrati. Vi ska försöka reda mer i detta här i förmiddag i P1.
Byråkrater, de har det bra. De stormtrivs på jobbet var dag. De skickar små fax hit och dit med ambition och mycket flit.
Ja, det finns få så bespottade yrkestitlar som byråkrat. Orden byråkrat och byråkrati för tankarna till någonting grått och tråkigt och krångligt och onödigt för många. Och ändå verkar det alltså som att fler och fler vill bli byråkrater och byråkratin bara växer. Hur går det här ihop och vad är egentligen byråkrati? Vi fortsätter gräva i detta. Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Ja, vad tänker du när du hör ordet byråkrat?
Jag tänker nog rätt mycket som alla andra. Ganska tråkig och fyrkantig och icke-responsiv varelse som vägrar att ta emot mina telefonsamtal. Eller vad du nu kan tänkas vara. Man ser lätt framför sig en person från det här engelska tv-programmet Yes Minister eller Monty Python eller något liknande. Så jag har ju samma konnotationer som många andra här. Men vad som är viktigt att komma ihåg är det här jag var inne på tidigare, att byråkrati, om man tar det i den bemärkelse som teoretikern Max Weber formulerade för drygt 100 år sedan, så handlar det om utövande av legitimt inflytande. Och det här är på sätt och vis jättefundamentalt. Man pratar om byråkrati, eller som jag ofta föredrar att prata om, administration. Alltså hantering av information, hantering av koordinering och så vidare. Så kan vi tänka sig att en organisation, säger att vi har en organisation med 100 personer anställda, så ska de åstadkomma någonting och så gör alla precis vad de själva vill. Det finns inga rutiner, det finns ingen samordning. Det kommer sluta med att de här 100 personerna springer omkring som lite yra höns. Och så tänker man, då tar vi att vi träffas en gång då och försöker koordinera oss, och vi kanske anställer en schemaläggare och vi anställer någon som tittar lite på hur vi jobbar så vi kan lära oss. Och då inför vi ju administration, vi inför byråkrati. Och det här leder till effektivitetsökning. Och Så till en viss grad så byråkrati och administration handlar om att öka effektiviteten. Och så kanske vi har lite mer och ökar effektiviteten ytterligare. Men problemet är att någonstans så når vi en peak administration. Vi tänker oss att det är upp och ner med ett U. Så någonstans når vi en topp här och sen administrerar vi mer och mer, och då kommer effektiviteten faktiskt att sjunka. Och det är väl det här som är lite problematiskt. När vi trillar över krönet på U-kurvan och börjar administrera mer än vad vi tjänar in på administrationen. Att det kostar mer än det smakar, helt enkelt.
Vad tänker du, Patrik?
Ja, nej, jag håller med om det, och inte minst det att vi organiserar så otroligt mycket. Det finns inga gränser för hur mycket man kan organisera. Så att det leder till slut till oordning, och det har kommit fram rätt mycket när jag har pratat med byråkrater då, att vi har haft fokusgrupper där vi har diskuterat, och de håller ju med själva om det här med att det är mycket byråkrati. Och de menar ju ofta att det beror väldigt mycket på att det finns ingen tydlig styrning och ledning. Cheferna upplevs ofta som väldigt frånvarande. Så de sitter ofta i möten och är inte tillgängliga. Och man får försöka bestämma själv. Och då finns det många olika grupper där som lite grann tävlar om inflytande. Och så uppstår konflikter mellan HR och kärnpersonal och sådär. Så att det är för mycket organisering och lite för lite styrning och ledning i organisationerna, uppfattar jag det så.
Men om Sverige då är ett exempel på för mycket byråkrati nu, vad är ett exempel på en organisation eller samhälle där det är för lite byråkrati?
Ja, det är väl kanske det här USA just nu då. Det vet jag är ingen expert på statlig byråkrati, men det är just en byråkrati som har väldigt stor betydelse för människor runt om i hela världen.
Nu talar vi om med myndigheten som håller på att läggas ner av Elon Musk och Doge, som vi kanske kommer in på lite mer i USA.
Har man ingen verksamhet överhuvudtaget, så är det klart byråkratin försvinner.
Om vi tänker på byråkratins historia, du berättade ett teoretiskt exempel, Johan, på hur byråkratin växer fram rent praktiskt. Hur har det gått till när byråkratin växte fram genom historien?
Ja, det beror ju återigen lite på vad man menar med begreppen här. Och tänker man här opersonliga byråkratin som Max Weber beskriver mot slutet av 1800-talet, så kan man tänka sig att det sättet att organisera ett ganska modernt fenomen. Men pratar vi administration i lite bredare bemärkelse, så går det ju lätt att backa bandet. Vi har Axel Oxenstierna i Sverige och ämbetsmannaverket. Vi kan backa till, som Patrik var inne på, gamla Kina. Vi kan backa till gamla Egypten. Och redovisningsekonomer blir alltid jätteglada när man påpekar att kilskriften, skriftspråket, faktiskt från början handlade om redovisning och administration, att hålla reda på saker och ting. Så att det finns ett behov av att administrera, och det finns ett behov av att ha överenskomna regler. Det tror jag är... Det måste nog spåras längre tillbaka än vad vi har tydliga arkeologiska avtryck för det. Mm. Så att det är liksom ett inneboende problem i all form av mänsklig organisering. Men det vi ser idag är väl, som du varit inne på, Patrik, det jag kallar för mitokrati. Alltså vi får en byråkrati som får ökat inflytande. Och de här byråkraterna, om vi då ska använda det ordet, kommer delvis ur kärnverksamheten. Och där finns det ett karriärproblem. Om du är duktig sjuksköterska till exempel, efter 15 år, vart ska du ta vägen? Jag menar, vill du ha högre lön och mer inflytande, då blir det verksamhetsutvecklare. Liksom. Så att det finns en väg ut från den ganska tuffa verkligheten ute på golvet, där du hanterar klienter, du kan vara, eller brottsoffer, eller vad det nu kan tänkas vara, och du har dåliga arbetstider. Och så är det som en ganska skön karriärutveckling att komma upp till den här mittpositionen i organisationen. Men det finns också, och det har vi också varit inne på, ett element av professionalisering, det vill säga vi ser nya professioner växa fram här, HR, kommunikation och så vidare. Och de här professionerna blir väldigt duktiga på att placera sig i den här organisatoriska mitten, skapa ett utrymme där de kan finnas och existera. Men för att man ska vara och hålla kvar den här högstatusrollen som professioner har, då får man inte hålla på med enkla och triviala saker. Utan då måste man göra sig av med. Så den vardagliga hanteringen av administrativa enkla system, när administratören åker uppåt, så åker den vardagliga hanteringen av de här ärendena neråt i organisationen och kommer på kärnverksamheten. Och det är väl den andra problematiska effekten här, att den administration, den byråkrati och det stöd för detta som vi behöver försvinner uppåt istället för att finnas nära verksamheten, där det verkligen kan avlasta kärnverksamheten.
Och det där är ju troligen ett fenomen som finns i privat sektor också, ja, i ganska stor utsträckning. Alltså, för byråkrati finns ju i privat sektor också, och det fenomen du talar om verkar ju finnas där med faktiskt.
Jag har fått väldigt sån tydlig... Mm. Nu forskar ju både jag och Patrik huvudsakligen om offentlig sektor, men responsen som jag i alla fall har fått på debattartiklar och på böcker och så vidare har varit även från privat sektor. Man säger att... Det är nästan så, det är lite synd att du bara skriver om offentlig sektor, för att vi känner igen oss i det här.
Varför tänker då folk automatiskt på offentlig sektor när man tänker på byråkrati, om det nu finns i privat sektor också?
Propaganda skulle jag säga.
Hur då?
Från näringslivsinriktade organisationer som påstår att allt fungerar effektivt och fläckfritt i privat sektor, och tycker det ska vara så inom offentlig sektor också. Mm.
Det finns ju en trend, eller har funnits, att man försöker göra om offentlig sektor så den mer ska likna privat sektor. New public management har man pratat om, du skriver också om det i din bok. Hur har det där funkat som ett sätt att minska byråkratin?
Ja, det har inte funkat jättebra, för att det har lett till nya positioner, alltså byråkratiska positioner, som är ett utlopp för det här med new public management. Men jag skulle också vilja peka på, alltså new public management är svårt att definiera, men man kan säga att en hård kärna i det är att man delegerar resultatansvar, man flyttar ner det till alltså produktion, att du ska ha koll ekonomiskt på din produktion av studenter, elever, patienter och så vidare. Men man har inte haft någon sån hård ekonomistyrning mot administrationen, va? Så att ett sätt att ta sig bort från den här ganska hårt ekonomistyrda kärnverksamheten har just varit att fly upp i administrationen, och det kan vi se väldigt mycket exempel på.
Så folk flyr till administrationen av många skäl då? Det är mindre regelstyrd, du får bättre betalt, det finns karriärmöjligheter och så vidare. Du har ju även, Patrik, pratat med de här skurkarna som vi nu pratar om, för att sätta in och citationstecken, byråkraterna. Vad säger de själva om sin roll?
Ja, nej, jag tycker verkligen inte de är några skurkar. Alltså, vi måste ju komma ihåg att byråkrati är, som Johan varit inne på här, väsentligt för demokratin, inte minst med det här med neutralt och sakligt och opartiskt tjänstutövande och sådär, som ju gäller offentlig byråkrati och står i grundlagen och så. Men de säger ju just att det är ofta en drivkraft att ta sig till de här positionerna, men att de samtidigt alltid är frustrerade på grund av att saker och ting är så oordnade på något sätt. Va? Och vi har ett stort problem idag med chefer som är alldeles för frånvarande från verksamheten och inte liksom vågar styra riktigt, va? Utan säger att nu, det finns någon ängslighet också, va? Att nu har politikerna sagt det, nu har de bestämt det, man skulle behöva ibland våga lite mer, göra någonting eget och göra någonting själv.
Johan Alvehus, vad tänker du?
Ja, jag tror den här frågan om chefer är jättecentral. Och om vi då drar de här parallella till privat sektor, så har jag studerat stora tjänsteföretag i privat sektor och stora globala aktörer, så här megaföretag, hundratusentals anställda worldwide. Och toppcheferna där, de jobbar fortfarande med klientärenden. De fakturerar fortfarande klienter flera timmar i veckan. Och det är oerhört centralt i de här organisationerna, bland annat stora revisionsbyråer, att du inte tappar kontakten med verksamheten. För om du gör det, så kommer du tappa legitimiteten som chef i de organisationerna. Och här tror jag vi har någonting att lära i offentlig sektor faktiskt. När vi får den här ökade professionaliseringen av administrationspositioner och av chefspositioner, så innebär det också att vi prioriterar kunskaper som inte är förankrade i kärnverksamheten. Och att ha chefer som är djupt ordentligt förankrade i kärnverksamheten, det är vi ganska säkra på att det leder till positiva resultat. Man har tittat på National Health Service i Storbritannien till exempel, och där man kan se att sjukhusledningar där det finns fler kliniker har lägre vårdskador. Så att ha en kunskap om kärnverksamheten tror jag är jättefundamentalt. Och där tror jag vi kanske skulle fundera lite på hur vi utformar chefstjänster. Varför är det så att en rektor inte längre har undervisning, till exempel?
Nu börjar vi komma in på lösningar efter allt detta mörka. Och det känns ju bra. Det här är Förmiddag i P1. Vi pratar om byråkrati och vi ska få höra fler lösningar på problemet. Hoppas jag i alla fall. För vi har alltså talat om hur byråkratin växer för att av många skäl helt enkelt. Mer regler uppifrån som man måste ha experter för att kunna förhålla sig till. Och så högre lön och bättre karriär som många vill bli byråkrater. Hur ska vi då se till så att vi inte hela tiden får fler och fler byråkrater och färre i verksamheten? Ett exempel hade vi här från dig, Johan. Vad tänker du, Patrik?
Ja, alltså, vi behöver höja statusen för kärnverksamheten. Jag tror det finns inga alternativ helt enkelt. Alltså, så det är ju incitament och sådär. Nu menar jag inte att alla människor är värsta sortens egoister, men trots allt är ju liksom lön ett viktigt incitament. Att det där konkreta handfasta arbetet måste ha status. Liksom. Jag tror det är det absolut viktigaste. Jag tror det måste göras i de byråkratiska organisationerna själva, så att säga. Vi kan inte sitta och vänta på att politiker ska säga till och sova, för att precis som du var inne på, det väldigt ofta nu har ju till exempel polisen varit utsatt för väldigt stark politisk styrning under senare år. Men politikerna har ju inte sagt till polisen att vi anställer massa byråkrater, så har de inte sagt, va? Utan de har sagt anställ folk i kärnverksamheten och lokalt och så, va? Men sen har det ändå blivit så att det är just lokalpolisområdena som har fått sämst personaltillväxt, va? Och det visar ju på hur starka de här interna karriärincitamenten är i organisationer. Att trots att man satsar på polisen så är det alltså ute lokalt som det går sämst, va? Det är möjligt att det håller på att bli lite bättre nu, men så att jag tror inte det finns några genvägar till att ge de där incitamenten att jobba i kärnverksamheten.
Men varför är det så svårt då att lyckas med det här om alla vill?
Ja, men fortfarande tjänar du ju mycket mer om du avancerar i organisationen inom polisen. Det är ju ett etablerat uttryck att man pratar om rörelsen inåt uppåt. Alltså inåt, att man vill in från verksamheten ute liksom, och sen vill man upp i organisationen. Och det incitamentet måste brytas, och det är man väldigt medveten om inom polisen. Men det är klart, det är svårt, men det måste göras, för jag tror inte det finns några alternativ till det.
Tolkar jag dig rätt då att du tycker att polischefer som lyssnar just nu ska sänka lönerna för alla mellanchefer och höja dem för poliser som är ute på gatan?
Ja, jag tror det är svårt att komma runt det faktiskt.
Alltså, vad tänker du om det, Johan Albus?
Ja, alltså, vi är ju inne på sån här farbror-barbror-situation lite grann. Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet. Men jag tänker att om man får ta ut svängarna lite och drömma lite, så tänker jag att offentlig sektor borde rimligen vara en bastion för demokrati och demokratiska styrformer. Och då skulle man ju kunna tänka sig att till exempel chefspositioner var temporära. Det vill säga, under en period så arbetar du som chef med gott administrativt stöd naturligtvis, men sen återvänder du till kärnverksamheten, och under den tid som du jobbar som chef kanske du har lite högre lönepåslag, för det blir tuffare. Alltså, chefsjobb är tufft, det ska vi inte sticka under stol med. Det är ett jättesvårt jobb. Så kanske man har lönepåslag, men så småningom så återvänder man till kärnverksamheten. Och det här har väl fördelen, åtminstone två fördelar. Det ena är att man slipper den här typen av karriärtjänster där man lämnar kärnverksamheten och sen propelleras ut i någon slags administrativ omloppsbana. Men det andra, det är också att när du då fattar beslut om kärnverksamheten, så kommer du själv leva med konsekvenserna av de här besluten. Du kommer ju själv få erfara de styrsystem till exempel som du är med och inför. Och när man tänker på det sättet, då blir det så här, aha, oj, ska jag behöva leva med det här avrapporteringssystemet för kvalitet som jag ska göra 3 gånger i veckan och jag ska timrapportera? Nej, det är nog inte så roligt. Nej, då är det nog inte så roligt för någon annan heller.
Vad tänker ni då om alla de som faktiskt har utbildat sig till administratörer med löften om en hög lön och ett tryggt arbete? Och så kommer ni här nu och säger att nej, men nu ska ni ner i verksamheten och arbeta och nu ska ni få lägre lön. Hur kommer de säga då?
Ja, men så extremt är det ju inte. Alltså, man kan ju inte bara skära bort. Det går ju inte som man har gjort i USA. Så det är alternativ till byråkrati, tror jag, är maffia eller någon annan form av kriminell verksamhet. Va? Så att,
som i och för sig också förmodligen har sina egna regler, även om de inte är riktigt lika väl förhandlade som inom en...
Maffian har också sin byråkrati.
Säkerligen. Jag kan lite för lite om den dock. Det skulle vara spännande att studera.
Ja, men det har de säkert. Mm.
Ja, ni har kommit in på det båda två lite, vad som händer just nu i USA. Alltså att Elon Musk och hans grupp Doge har ett uppdrag att skära ner i den offentliga byråkratin i USA och gör det genom massuppsägningar. Bland annat, vad tänker ni om det här sättet att lösa byråkratiseringskrisen?
Ja, alltså det har hänt liknande saker tidigare i USA. Jag tror det har väldigt mycket med det politiska system man har med presidentsystemet som ska markera, och så sparkar man en massa byråkrater. Sen har det varit mer extremt den här gången än tidigare. Det är ju en Det är klart att man ibland kanske måste skära ganska rejält, men här verkar man ju ha skurit delvis av politiska grunder och skurit bort av politiska skäl, och då är det ju en väldigt farlig sammanblandning av politik och byråkrati som vi ibland ser vissa tendenser till i Sverige också faktiskt, om man är lite försiktigare.
Varför är det farligt?
Ja, man får absolut inte blanda ihop politik och förvaltning, tror jag. Va? Alltså, fyller vi hela byråkratin med politiker, då blir det ju som i Sovjetunionen, va? Eller i kommunistiska Kina, att alla hör till partiet, så att säga. Va? Och det är en livsfarlig utveckling, utan vi behöver ju den här sakliga och opartiska byråkratin.
Så hur ska Donald Trump skära i den amerikanska byråkratin utan att blanda in politiken på det där sättet?
Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt. Har du något idé om det?
En grad av varsamhet skulle man väl kunna anbefalla. Men det som slår mig också, om man tar DOGE, Department of Governmental Efficiency. Efficiency, det är alltså effektivitet. Effektivitet brukar definieras som grad av måluppfyllnad. Och där är någonting väldigt konstigt, för att det finns ju ingen diskussion om vad är målet här. Så ska vi prata effektivitet så måste vi också prata om målet. Och målet kanske också bör innehålla frågor kring rättvisa, kring transparenta beslutsvägar och så vidare. Alltså, det finns element i de klassiska byråkratiska idealen som är otroligt centrala för att det ska fungera.
Och framförallt att man inte ska rensa ut byråkrater på grund av deras politiska åsikter. Va? För då blandar man ihop två system som bör hållas isär.
Mm. Sist här, om ni får vara Elon Musk för en dag och ni får skära bort någonting i den svenska byråkratin, vad skulle ni plocka bort? Om vi börjar med dig, Johan Alvehus.
Alltså, jag skulle byta identitet omedelbart, för den personen vill jag inte vara överhuvudtaget.
Men då får du istället vara Johan Alvehus, ja, och så får du, ja, jag, får du göra detta.
Jag tror faktiskt att jag skulle nog inte gå på och plocka bort enskilda personer på det sättet. Utan det jag skulle vilja göra, det vore att anmoda de som jobbar att se över samtliga funktioner och fundera på vad de egentligen bidrar med. Om man kan lösa det här på ett bättre sätt genom att flytta ner administrationen som behövs närmare kärnverksamheten.
Mm. Säger du, Patrik Hall, vad säger du?
Jag får utgå från mina egna intressen här lite grann och säga att den enorma forskningsbyråkrati som vi har idag, alltså vi forskare är också byråkrater i väldigt stor utsträckning, för vi måste sitta och fylla i enormt mycket olika papper hela tiden. Den måste kunna effektiviseras och göras bättre.
Det säger Patrik Hall, professor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Tack för att du var här, och tack också Johan Alvehus, professor i tjänstevetenskap vid Lunds universitet. I morgondagens förmiddag så hör vi min kollega Nicke Nordemark, och då är ämnet manosfären. Vi pratar alltså om andra amerikaner, Andrew Tate bland annat, som blivit ledstjärnor för många unga män och vad de har för betydelse. Ni har lyssnat på Förmiddag med mig, Jack Lantz. Och man kan skriva till det här programmet på adressen formiddagmed@sverigesradio.se. Vi hittar också alla tidigare program i appen Sveriges Radio Play. Producent var Olle Björkman.
Vi ska höra vad det senaste avsnittet av Ekonomiakuten handlar om.
Om man står i begrepp att starta eget företag. Man har en affärsidé, en affärsplan och kanske en budget. Men vad är bäst? Enskild firma eller aktiebolag? Måste man ha hjälp med pappersarbetet? Och hur fixar jag tjänstepensionen till mig själv? Ja, det är såna här saker som vi har fått frågor om. Och det ska vi ta upp i det här avsnittet. Till min hjälp har jag pensionsnyheternas Mikael Nyman. Hej!
Hej!
Och hej, Tove Lindgren, jurist och forskare vid Stockholms universitet.
Hej!
Första mejl kom från Tarek och lyder så här. Och är också anledningen till att vi satte igång med det här avsnittet. Hej! Är trogen lyssnare och säkert hört alla era av poddavsnitt. Maja nämnde i ett avsnitt att hon är frilansare. Kanske ett avsnitt om det vore nyttigt och bra. Jag undrar till exempel om man ska starta enskild firma eller aktiebolag, som i mitt fall. Jag är IT-kunnig och har nischad kunskap och är varslad. Vad säger ni? Bör jag starta EF eller AB? Tarik. Ja, men om vi börjar lite kortfattat med att prata om vad det innebär att vara konsult och sin egen lyckasmed, så att säga, som nu Tarik tänker att han kanske kan testa efter att han kanske måste sluta jobbet då han är varslad. Vad är fördelen att vara egen konsult? Vad säger du, Mikael?
Alltså, är man konsult så kan man ju i princip bidra med vad som helst. Man blir ju rådgivare eller hjälpare på något sätt. Och väldigt ofta så startar man konsultverksamhet i det jobb man har haft tidigare. Det vill säga att man säger till dem att jag kan jobba med det här projektet vid sidan av. Och jag behöver inte ha hela min anställning. Jag kan till exempel jobba deltid och sen kan fakturera och så vidare. Mm. Och det där går ju att hantera. Och då har man ju sen möjligheten att gå till andra kunder. Man kan leta upp andra som skulle kunna vilja betala för ens tjänster som konsult. Men det här handlar ju också om företag. Om man vill starta en glassbar eller göra någonting stort i livet. Med det. Så att här, det här med enskild firma och aktiebolag, det kommer sen. Först idén, därefter planen.
Om vad som är viktigt att tänka på för den som vill starta eget företag handlar det alltså i Ekonomiakuten. Du hittar det här avsnittet i appen Sveriges Radio Play. Och här i P1 sänder vi det på fredag eftermiddag efter 2. Nu nyhetspodden Dagens Eko. Programledare Robin Olin.
Anton, det pågår en strid om framtiden för Sollefteå sjukhus. Hur infekterat har det här blivit?
Det har blivit väldigt, väldigt infekterat. Det handlar mycket om politiker från kusten som lägger ner sjukvård i inlandet och som inte kan övertyga invånarna om att vårdcentraler med bättre resurser ska kunna ersätta sjukhus.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, efter dödshot och ockupation, nu avgörs sjukhusstriden i Sollefteå.
God morgon och välkomna till regionfullmäktige den 11 mars.
Klockan är strax efter 9 på morgonen den 11 mars i Härnösand. Region Västernorrland ska hålla fullmäktigemöte.
Och förklara därmed mötet för öppnat.
På dagordningen står en stor och laddad fråga. Förslag till förändringar av sjukhusstrukturen inom Region Västernorrland. Vilket i praktiken betyder att politikerna ska diskutera framtiden för Sollefteå sjukhus.
Nu står vi här inför den kanske största frågan som vi kommer att avgöra i denna salen på många år.
Talare efter talare begär ordet.
Men ett har ni i majoriteten lyckats med. Att få en hel kommun att känna hopplöshet, rädsla, ilska och politikerförakt.
Majoriteten har valt en väg framåt. Den tror vi naturligtvis är den bästa. Sen finns det kanske andra vägar. Jag har inte hört dem än, men jag är helt övertygad om att det finns.
Kvart över 2 tas en oplanerad kaffepaus. Och ordföranden Birgitta Johansson får nu veta från polisen att 3 brev kommit med posten till regionhuset, fyllda med hot mot politikerna.
Det är även hot mot anhöriga. De hotar med att skjuta. De hotar med att bränna bostäder.
När de sen återsamlas klockan 3 stryks resterande namn på talarlistan och lokalerna utryms.
Vi kan inte stå för säkerheten.
Gäst är Anton Korén, P4 Västernorrland.
Och Anton, jag tänker först för den som kanske spontant inte kan pricka in Sollefteå så där på kartan. Ta oss med dit. Vad är det här för kommun?
En kommun med 18 000 invånare, mycket landsbygd som kämpar mot utflyttning också. Och där många upplever att allt mer samhällsservice har försvunnit genom åren. Det är drygt en timme ner till Härnösand. Det är residensstaden. Det är också där som Region Västernorrland har sitt huvudkontor. Och sen lite längre norrut, där är det en timme och 20 minuter till Örnsköldsvik.
Just det, så det är de här städerna på kusten och så har vi Sollefteå inåt landet där då.
Ja, visst.
Men där finns alltså ett sjukhus. Hur ser det ut?
Det är ett sjukhus, det byggdes på 1960-talet. En koloss som står lite som ett landmärke precis utanför centrala delarna i Sollefteå. Och när det byggdes, så då boddes det ungefär dubbelt så många i Sollefteå som det gör idag.
Men ja, det är ju alltså det här sjukhuset som på något sätt står i centrum för en långdragen strid där också i Sollefteå. Och jag tänker, ta det från början. Var börjar den här historien?
Vi kan börja 2015. Då läggs det fram förslag på de första stora neddragningsplanerna. Det här handlar om BB och akutkirurgin som ska försvinna, och 2017 så stängs det permanent, och som en direkt reaktion på det här så inleds det en ockupation av sjukhuset.
Ja, jag ser bland annat en grupp kvinnor som spelar spel i ett hörn och en mamma som läser godnattsaga för sin lilla dotter som ligger på en bänk och som ville delta i den här aktionen.
Det är alltså personer som sitter i foajén på sjukhuset varje dag i skift, och de har på sig reflexväster och sitter där som en tyst protest egentligen mot neddragningarna.
How to give birth in a car?
Det anordnas kurser i hur man föder barn i bil.
Remove your seat belts.
Under den här tiden så framkommer också att politikerna i regionen blir utsatta för hot och så.
Det var ju här i våran egen brevlåda som det låg ett blad. Nazipack, snart ska ni alla dö. Dubbelvikt A4-ark.
Och om vi pratar om det, alltså politikerna, hur positionerar de sig i den här frågan om sjukhuset i Sollefteå då?
Ja, men det blir som en tydlig spricka mellan politiker efter kusten och inlandet. Socialdemokraterna från Sollefteå till exempel, som sitter i regionfullmäktige, de lämnar sina uppdrag när de inte röstar på partilinjen. Det finns egentligen ingen politiker som har röstat för att man ska lägga ner BB, inte i Sollefteå i alla fall. Mm. Och då så har de lämnat partiet.
Vi måste liksom se över möjligheten för att satsa på vården totalt i Västernorrland, för det är regionens uppdrag.
Inför valet 2022, då går Moderaterna ut med att de vill lägga ner Sollefteå sjukhus. Då avgår den moderata ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden, och hon kommer från Sollefteå, så hon känner att hon kan inte sitta kvar i sitt parti heller. Så att den här sprickan mellan kust och inland blir väldigt tydlig då.
Så politikerna som representerar kommunen Sollefteå och inlandet, de har inte egentligen sina partikollegor på kusten med sig riktigt där då?
Nej, det har de verkligen inte, och Sollefteå tappar väldigt mycket representation i de styrande partierna i regionfullmäktige.
Mm-hmm. Och rent politiskt, hur går man vidare då? Det har funnits förslag om nedläggning, sa du.
Ja, efter valet 2022 då bildas en majoritet med tre partier som innan valet hade helt olika syn på vilken roll Sollefteå sjukhus ska ha. Moderaterna, de har alltså uttryckligen sagt att de vill lägga ner hela sjukhuset. Sossarna, som har styrt i regionen i många år, de har velat haft sjukhuset som på samma vis som det är idag egentligen. Och Centerpartiet, som innan valet var ett oppositionsparti, de ville utveckla Sollefteå sjukhus, kanske till och med ta tillbaka verksamheter som tagits bort tidigare, akuta kirurgin till exempel. Så för att kunna regera ihop, alltså för att kunna motivera att de här tre partierna ska kunna vara en majoritet, så beställer de en extern utredning som ska titta på Sollefteå sjukhus.
Vi behöver fakta på bordet. Vi behöver veta hur ser det ut med kompetensförsörjningen, hur ser det ut med behovet hos befolkningen, för det måste ändå vara styrande för vad som vi kan göra.
Den utredningen fick i uppdrag att titta på de här tre olika förslagen som partierna hade i grunden. Men när de lägger fram utredningen, då kommer de fram med ett helt nytt förslag, alternativ 4.
Konsultbolaget föreslår att avveckla viss verksamhet på Sollefteå sjukhus. Den högspecialiserade vården borde samlas i Sundsvall och Örnsköldsvik, och att man på Sollefteå sjukhus satsar på geriatrisk vård för multisjuka äldre och har kvar akutmottagningen.
Och ja, med tanke på det du sa om hur upprörda känslor redan varit där då i Sollefteå, hur landar det här?
Den möts med väldigt stark kritik. Den här rapporten får svidande kritik från Sollefteå, både från invånare och personal och från oppositionen. Oppositionen menar att den här rapporten är vinklad, att man har tagit statistik som sätter Sollefteå sjukhus i dålig dager, kan man säga.
Mm-hmm.
Besparing är en viktig del av det här. Regionen vill spara i alla fall 46 miljoner genom att göra den här neddragningen. Men många kritiker tror inte att det kommer att bli någon besparing det här, utan att det kommer bli en fördyring, eftersom att man måste ju lägga fler resurser på de andra sjukhusen i länet som ligger ute vid kusten också.
Men vad är argumenten för att lägga ner eller göra neddragningar på det här sjukhuset då?
Ja, men huvudargumentet för neddragningarna det är att man behöver lägga mer pengar på primärvården, alltså hälsocentralerna och så. Enligt Region Västernorrland så har regionen den näst dyraste sjukhusvården i landet. Man vill lägga mer pengar på primärvården eftersom att det är där den största delen av vården faktiskt bedrivs. Ett argument är också att vi har så stora demografiska problem i Västernorrland. Vi blir färre, vi tappar befolkning och det blir också en äldre befolkning, vilket innebär att det är färre som ska vårda fler. Så för att komma till bukt lite med det här är det bättre att man koncentrerar specialistvården så att den ska bli mer effektiv.
Till de som är oroliga att människor ska dö i Sollefteå, de högst medicinskt ansvariga skulle inte lägga fram ett förslag som innebar ökad dödlighet i någon del av länet.
Men okej, då har ju alltså den här externa rapporten föreslagit att det ska flyttas vård ifrån sjukhuset. Vad händer sen?
Efter det här så gör Region Västernorrland en egen utredning. De kollar på hur de här förändringarna ska kunna genomföras. Och den här rapporten den presenteras i februari i år, vilket leder till stora protester igen.
Vill vi ha vårt sjukhus kvar?
Ja!
Vill vi ha vårt sjukhus kvar?
Och i februari i år så anordnas en manifestation där tusentals personer tågar genom stan.
Och är du på plats och bevakar det här?
Absolut. Och det är väldigt mycket folk ute på gatorna i Sollefteå den här dagen. Butiker håller stängt till exempel under själva demonstrationen. Och det kommer bussar från andra orter och andra kommuner till Sollefteå.
Sjukhuset och folket aldrig ger vi upp.
Och allihopa är där för att manifestera för att sjukhuset ska bevaras på det vis som det är idag.
Om de stänger ner barnavdelningen och liksom nedmonterar hela sjukhuset, då känns det ju väldigt otryggt att bo i Ångermanlands inland.
Folk är väldigt upprörda och de är oroliga.
Jag tänker att det är strunt. Jag tänker att om man bor liksom redan 45 minuters åktur från sjukhuset, ja då hinner man dö många gånger innan man kommer fram. Och sen ska den sträckan bli ännu längre.
Blir det, jag menar också, nästan personligt för människor?
Ja, det blir det absolut. Och jag är själv från Sollefteå. Mm-hmm. Jag är född på det BB:et som numera inte längre finns. Och folk har ju sina historier. Jag har ju träffat personer som säger att sjukhuset har räddat mitt liv.
Hade jag behövt åka till Övik eller Sundsvall med ambulans så hade inte jag överlevt.
Till exempel Linda Matthews Skoglund är en kvinna som drabbades av akut sepsis. Det är en typ av blodförgiftning. Men när hon kom in till akuten i Sollefteå så då var det raka vägen in på IVA. Hon var nedsövd och så. Och hon menar att om akuten inte hade haft IVA och narkos vid det läget, då hade hon inte överlevt. För hon hade inte överlevt en transport till de andra sjukhusen.
Jag tycker det är fruktansvärt, för folk kommer att dö.
Jag har också träffat en person som heter Johnny Hägglund. Han drabbades av hjärtstopp hemma i sitt hem. Han låg och sov. Han hade tur, för ambulansen var väldigt nära. Så de kom hem till han fort och fick igång hjärtat också. Han tror inte han hade varit återställd om han hade behövt åka en timme och 20 minuter extra till Övik.
Ja, jag menar, det tog ju bara 7 månader innan jag var på plan i min första fotbollsmatch. Så det tror jag inte jag hade klarat av, kanske.
Och det blir som sagt en upptrissad stämning i vissa läger. Och i början av mars i år så får regionens möte avbrytas och lokalen utryms. Och hoten, de tar inte slut efter det.
Det är den 17 mars och har gått mindre än en vecka sedan regionmötet fick utrymmas. När media börjar rapportera om ett nytt
hot mot en regionpolitiker.
Ämnesraden är svin, utropstecken.
Den här gången är det riktat mot socialdemokraten Roger Johansson.
Nej, det är ju tråkigt. Så är det ju otäckt också. Det ska man inte sticka under stolen med. Det är inte alls någon rolig läsning.
I mejlet som han får ta emot står det bland annat, citat: "Jag kommer inte beklaga den dagen då någon gubbe från nordvästra delarna av Sollefteå kommun sätter sig i bilen och söker upp dig med sin älgstudsare." Slutcitat. Och det visar sig att det här mejlet är skickat från ett kommunkonto som tillhör hans egen partikollega, Mattias Alenhed, fullmäktigeledamot i Sollefteå och ersättare i kommunstyrelsen.
Ja, det trodde man ju aldrig man skulle behöva uppleva. Jag träffade dessutom den här mannen för 14 dagar sedan på partimöte i Sollefteå.
Socialdemokraterna i Sollefteå meddelar samma dag att Alenhed får lämna sina politiska uppdrag. Mejlet blir också polisanmält och åklagare som jobbar med fallet använder brottsrubriceringen brott mot medborgerlig frihet. Maxstraffet för det är 6 års fängelse. Mattias Alenhed själv nekar till brott och menar att det han skrivit inte ska tolkas som hot. Och ja, Anton, vi har alltså här både stora protester på gatorna i Sollefteå och såna här rapporter om hot som skickas till politiker. Hur ska man förstå det här att stämningen blivit så upptrissad kring sjukhusets framtid?
Det handlar ju om flera olika saker, men jag skulle säga att dels så handlar det lite grann om att vara en glesbygdskommun, att Sollefteå till exempel producerar så mycket energi. Idag också är Sollefteå den kommun i Sverige som producerar näst mest vattenkraft. De känner att de får ingenting tillbaka utan det sugs ut. Befolkningen minskar, samhällsservice försvinner och nu finns det risk också att sjukhuset försvinner. Och det här, eftersom att det här också har varit en så stor fråga i flera år och det diskuteras väldigt mycket på sociala medier och så. Framförallt där finns det flera grupper där man har diskuterat sjukvård. Det blir väldigt upptrissad stämning när det är väldigt många personer som också tycker samma sak. Där ligger det väl lite i att tonläget kan bli så här högt.
Och vad säger de här regionpolitikerna vid kusten då som får leva med den här hotbilden?
Det finns politiker som bär personlarm nu och så. Och en fråga som också dyker upp är ju vem som i framtiden ska vilja engagera sig politiskt. Alltså att det till och med på något vis skulle kunna vara ett hot mot demokratin. Och de som kämpar för sjukhuset tycker också att det är väldigt problematiskt med de här hoten. Dels så tenderar debatten att handla mer om hat och hot mot politiker än själva sakfrågan. Och så sätts ju de legitima protesterna i dåliga dagar.
Och när det gäller sjukhusets framtid nu då, alltså vad finns det för vägar framåt?
Ja, alltså för regionfullmäktige då, det avbrutna mötet som avbröts efter de här hoten, det ska återupptas den 14 april och då får vi se om det blir något beslut i frågan. Förmodligen kommer den frågan att gå på återremiss så att den kommer förmodligen skjutas längre fram i tiden så får vi se när det blir ett beslut. Men just den politiska spelplanen i regionen är lite oklar ändå skulle jag vilja säga.
Hur då?
Ja, men just inom ett parti i majoriteten, Centerpartiet, där är man oerhört splittrad. Och den splittringen är just mellan kust och inland. Okay. Man gick ju till val i Centerpartiet i regionen på att man skulle utvecklas och efter sjukhus. Sen hamnar man i majoriteten och nu går man fram med de här förslaget. Centerpartiet i runt Sollefteå och Kramfors och så, de tycker inte att det här är bra alls. Så de kallade till en extra stämma där man hade den här frågan. Hur skulle partiet ställa sig i sjukhusfrågan? Och en majoritet av medlemmarna där röstade emot regiongruppen, kan man säga. De röstade emot att partiet skulle gå vidare med neddragningarna i Sollefteå. Men regiongruppen säger ändå att man ska gå vidare med det eftersom att man ändå sitter i majoritet. Så då ska man gå vidare med den överenskommelsen som man har med majoriteten.
Och du, jag menar,
så småningom när väl någon slags beslut är taget, tror du att det här kan lugna ner sig då?
Blir det beslut om neddragningar så kommer reaktionerna fortsatt att vara starka och protesterna kommer förmodligen fortsätta.
Och kanske hela sjukhuset blir ockuperat då, eller?
Ja, det får vi se.
Tack så mycket, Anton.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin. Gäst Anton Korén. Producerade gjorde Marcus Morey Haldin och Carl Kadhammar.
Varje vardagsmorgon släpper vi ett nytt avsnitt av nyhetspodden Dagens Eko. Samar, varför är ilskan så stor mot att Istanbuls borgmästare häktats?
Ja, dels för att han är väldigt populär bland en stor skara i Turkiet och dels för att många tycker att Turkiet går mot en auktoritär och odemokratisk riktning.
Axel, om du för några år sedan fått höra att Filippinernas president Duterte gripits och förts till Haag, hade du trott att det var sant då?
Nej, måste jag erkänna. Filippinerna har ju en sån lång historia av strafffrihet för människorättsövergrepp. Och Duterte själv verkade ju väldigt självsäker och trotsade öppet domstolen och verkade inte vara rädd för att gripas själv.
Du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio Play. Sök bara på Dagens Eko.
Och ett nytt avsnitt publiceras, ja, alldeles strax klockan 5. Det här är Sveriges Radio P1. Vi får nyheter.
Myndigheterna Boverket, MSB och SMHI som bland annat tar fram riktlinjer och underlag för att motverka att det byggs på platser som riskerar att drabbas av översvämningar har själva kontor på platser med översvämningsrisk. Det här visar Ekots granskning. Myndigheterna säger att de inte äger husen utan bara hyr dem och att byggplanerna granskats och godkänts av kommun och länsstyrelse. I Malmö exploderade något vid en port till ett flerfamiljshus i bostadsområdet Söderkulla under natten. Ingen ska ha kommit till skada, men det har blivit skador på byggnaden. I en annan del av Malmö hittades ett misstänkt farligt föremål i en bil igår kväll, men efter midnatt kunde polisen konstatera att föremålet var ofarligt. Batteritillverkaren Northvolts konkurs kan innebära att andra gröna satsningar får svårare att hitta investerare. Ingvar Mattsson är senior rådgivare för hållbarhetsfrågor på Swedbank och han säger att de i alla fall kommer bli försiktigare framöver när det gäller gröna satsningar.
Ja, och som bank förväntas man alltid vara väldigt försiktig. Så att man kanske kan säga då att graden av försiktighet och skrutinisering av kommande projekt kommer att vara större än tidigare.
Ingvar Mattsson på Swedbank. Kina fortsätter sina militärövningar runt Taiwan för andra dagen i rad. Försvarsdepartementet i Taiwan säger att de registrerat över 70 kinesiska militärflyg och 15 militärfartyg omkring Taiwan det senaste dygnet. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Peking har tidigare varnat för att alla steg som ön tar mot självständighet gör att risken för militär konflikt ökar. Ekot med Marcus Landén.
P1, Sveriges Radio. Vi var säkert många som blev lurade igår. Om en stund i Vetenskapsradion handlade om aprilskämt.
Hitta billig mat i svinnlådor eller bli snabbt rik på trading. Allt fler vill ge ekonomiska råd i sociala medier.
Är det inte sjukt att med den här grafen så kan jag tjäna mer pengar på en dag än vad vissa gör på en hel månad?
Plånboken onsdag 11.04 i P1.
Irriterar du dig på svordomar i radion?
Nu kan du äntligen slippa höra dem, åtminstone när du lyssnar digitalt, tack vare en ny funktion i appen Sveriges Radio Play som ersätter svordomarna med mildare uttryck. Och nu tar AI-tekniken steget in i matematikens värld genom tankeläsning. Lägg fingret på mobiltelefonen och tänk på en krånglig beräkning som du vill ha gjort, och vips så får du svaret uppläst. Det här är Vetenskapsradion idag den 1 april. Och det datumet får dig kanske ana att ingenting av det som jag just har sagt är sant. Något som är sant däremot är att det ska handla om aprilskämt. Vi ska få höra om hur traditionen kom till, om vilket skämt som har utsetts till det bästa någonsin i världen och om hur aprilskämten har förändrats genom åren. Jag heter Björn Gunnér och vi börjar i tidningsarkiven.
Nu så har vi hittat en annons här i Dagens Nyheter från 1976, 1 april. Och det är då ett företag som heter Rema, jag tror inte det finns kvar, som gjorde bland annat räknemaskiner som var mekaniska. De gjorde nog skrivmaskiner och lite sånt där också. Men nu hade de introducerat på marknaden, enligt den här annonsen, Rema elektronräknare. Och den heter Dream Machine. Den är så intelligent och elektronisk att den känner vad du vill räkna. Bara du sätter fingret på universalknappen, som det kallades, överförs de omärkliga elektriska impulserna från din hjärna genom fingerhuden till räknarens elektronik. Den gör blixtsnabbt alla uträkningar du tänker på.
Det här är Jonas Engman, etnolog och intendent på Nordiska museet.
Jag vet inte om det var fler än jag som gick på det här, men jag faktiskt minns den här annonsen. Jag tyckte det var lite märkligt men rätt fantastiskt. Och jag tror det är precis så som många aprilskämt, speciellt i media, funkar. Att det går liksom lite över gränsen för våra föreställningar om vad som är möjligt eller inte. Den leker med den gränsen.
Gillar du den här?
Jag tycker det här den är genialisk faktiskt. Jag tycker den är hur bra som helst. För den anspelar väldigt mycket på det som för den tiden var lite mystiskt men också lovande och lite hotfullt, och det är det digitala och just det här med hela forskningen kring hjärnan och kommunikationen med hjärnan. Så man såg mycket om den typen av forskning, och den driver också med naturvetenskapen så att säga, eller vår bild av naturvetenskapen och teknologin och våra förväntningar på vad teknologi och forskning kan göra också. Nu är vi i min dator där jag har tittat i Kungliga bibliotekets mediearkiv efter 1 april skämt. Ja, där kan man ju titta, det är tillgängligt för alla, där kan man titta på alla dagstidningar i Sverige från, tror jag, om det nu är 1600-talet. Och då sökte jag på aprilskämt och april, och då dyker upp en hel del faktiskt. Men det mesta som dyker upp är från sent 1800-tal och framförallt närmare vår tid här. Här råkar jag komma till någon sak som jag hittade från 1974. En annons från ett stort företag som gjorde hi-fi-anläggningar. Där står det världssensation. Första stereoanläggningen med dragspelsfilter som man slapp höra dragspel.
Vi sitter ju nu i forskarsalen här på Nordiska museet, och här finns det en särskild låda bland alla de här arkivlådorna som vi har omkring oss, som handlar också om aprilskämt, där man kan titta lite längre tillbaka i historien, tror jag.
Just det, precis. Är det så här med aprilskämt att i den svenska folkliga traditionen, om vi säger fram till sent 1800-tal, där hittar vi inte så mycket omkring 1 april faktiskt. Utan det verkar vara någonting som blir mer spritt under, låt säga, senare delen av 1800-talet. Det verkar inte ha gett något avtryck i alla fall. Och i forskningen har inte uppmärksammat det, och i vårt material finns inte så mycket äldre. Det finns lite belägg från 1700-talet där det är en präst som beskriver att han har lurat församlingen genom att förlägga högmässan 1 april på morgonen tidigare, så folk gick för tidigt till kyrkan. Och det är väl ungefär så tidigt som vi vet att det fanns. Förmodligen fanns det, men det är inte alls säkert att just 1 april var så viktigt. Många av de här skämten som dyker upp i beskrivningar som vi sen ska se, det är skämt som vi hittar i yrkessammanhang.
Om vi går och tittar på det då.
Det kan vi. Här är ett antal lådor med avskrifter från olika arkiv, mest vårt eget. Ska vi se om vi letar oss ner här till. Här är vi påsk och fastan. Det är inte helt en given ordning.
Alla hjärtans dag, ja, skottårsbal, Narras första april.
Ja, där. Precis. Här har vi Narras första april.
Kan vi ta fram den här lådan?
Vi tar fram den här bara. Så.
Den här bunten.
Den där bunten.
Kort där, okej. Okay. Ja.
Vi har en här som är från Dalarna. Och där beskriver man att 1 april var en riktigt skojardag. Särskilt smederna sökte narra varandra och ännu hellre smedkärringarna så grundligt som möjligt. Jag säger ingenting om själva skämtet, men vi kan se om vi hittar några sådana där.
Ja, där stod det att det stående skämt var att be någon hämta en bänktravare.
Ja, just precis. Bänktravare, och då är det någonting som alltså inte finns eller heter så. Och då är det ofta sånt att man möter i olika yrkessammanhang där man ber nya praktikanter och andra att hämta sådana saker som inte finns. Spikoljan till exempel, och järnaffären och sånt där. Som, det är ett sätt att skola in människor i arbetslivet och yrkesrollen. Och alla ska egentligen ha lurats på det sättet någon gång. Det hör till liksom. Det är en sorts, ska vi säga, nollning eller något liknande. Ganska oskyldigt ibland. Alla de här skämten tror jag inte var så oskyldiga. Jo, här är ett annat exempel. Ja. 1 april skulle man luras. Det här är från Gotland också, från Klinte socken. Enfaldigt folk kunde man då lura och gå och låna rumpedraget, rumpdraget eller något annat dylikt som ej fanns.
Och det här låter ju som en del skämt som ibland då kopplar till det du kallar nollning eller en inskolningsritual kanske. Mm. Och det låter också som saker man kanske gjorde på 1 april, men kanske också annars.
Ja, så är det. Jag tror att det här går tillbaka på mycket av det vi ser i tidningarna idag. Och framförallt tidigare går tillbaka på en, ja, ska vi säga, folklig skämtkultur. Faktiskt, som vi inte så jättemycket har uppmärksammat i forskningen. Det finns en hel del kring roliga historier och skämt. Men just den här typen av, ska vi säga, ritualiserad humor, det är inte så här väldigt uppmärksammat.